Precis, men samma personer, Kajfa och Josh, som vanligt.
Det är jag, Kajfa.
Och det är jag som är Josh.
Ja, vad är det som har hänt under veckan då?
Ja, jag tänkte att vi kanske kunde prata lite grann om poddradiostatistiken. Nu har vi ju kört det i 2 veckor kan man säga. Så då har statistiken börjat
tillgänga
lite. Så då tänkte jag låta dig komma med den här lilla roliga nyheten.
Ja, statistiken säger väl att vi har växt lite grann från första till andra episoden. Men det är kring 200 lyssnare.
Ja, och det är någonting som vi tycker är jätteroligt, för att när vi precis började så visste vi ju inte riktigt hur många lyssnare vi skulle få.
Nej, precis. Så vi har inte egentligen vågat tänka på hur många eller hur mycket vi har hoppats på eller någonting sånt.
Men det jag tycker är också lite så här spännande, det är ju att det här som det här statistiken som vi har fått, det är ju inte den definitiva siffran, utan
precis.
Det är bara vad vår statistik-tracker lyckas fånga upp, för att om man har laddat ner filen och sen sprider det vidare via MP3
så är det svårt att hålla koll på hur många som faktiskt lyssnar.
Ja, precis. Eller om man lyssnar via iTunes så kan vi inte heller just nu få siffror på det. Men senare ska jag installera någon slags statistik på iTunes.
Så vi kan hålla koll på alla er här ute som lyssnar på vår podcast.
Precis. Men vi vill ändå bara tacka för att ni lyssnar, och fortsätt gärna sprida podcasten vidare.
Precis. Det är en liten uppmaning från oss här. Försök ta med någon kompis eller skicka det till någon kompis att alla ni där ute delar med er det. Så nästa vecka så har vi 400 lyssnare.
Yay!
I förbifarten så nämnde du lite snabbt iTunes.
Ja, just ja. Det
är faktiskt en liten nyhet.
Ja, för att nu kan man prenumerera på våra poddradioavsnitt via iTunes.
Så alla ni som har en iPod liggandes hemma
kan ni enkelt och bekvämt dra ner det via iTunes.
Ja,
precis.
Och har ni svårigheter och problem med det, så bara mejla in så ska vi se om vi kan lösa det. Jag tror inte det ska vara några svårigheter. Jag lyckas få det att funka för mig i alla fall.
Ja, jag också. Men vi är inte, man måste ha yttre testare. Men i alla fall, veckans diskussionsämne tänkte vi berätta lite kort om.
Vi kan gå igenom lite snabbt vad vi ska prata om under podcasten. Eller det du höll på med kanske.
Yeah. Ja, men du kan få fortsätta på det då.
Ja, vi kommer ju fortsätta på diskussionsämnet som hade förra veckan. Som är
vad är det som hände i Manga Sverige, del 1. Nu ska vi tydligen ha en del 2 på det.
Ja.
Och i den ska vi prata om
vad som händer i Manga Sverige
just nu. Förra veckan var kanske lite så här. Då pratade vi om att utgivningen krympte lite grann. Men nu ska vi prata om hur det kommer se ut och hur vi spår att det kommer se ut i framtiden.
Och sen så kommer vi ha våra standardämnen som är veckans nyhet, veckans mail och sen så
och
veckans tips.
Precis. Men innan dess tänkte vi börja med någonting lite
klassiker.
Roligt. Yes!
Som är på väg tillbaks.
Precis, det har ju nyligen varit första advent.
Ja.
Och då tänkte vi passa på att gotta oss i den här stämningen lite extra. Så att vi har köpt fram ska vi se.
Får vi gissa? Bra gissning, men det är inte riktigt.
Precis, alla känner ju till vad dammsugare är för någonting, sådana här små gröna grejer från Delicato. Nu har de släppt någonting jätteroligt
som ser ut som en dammsugare, men som heter en pepparkaksrulle.
Precis, istället
också
för den
Delicato.
Istället för den här gröna marsipanen som de har förut, så har de istället den här brunaktiga pepparkaksdegen. Och sen har de någonting vitt på toppen. Så att det ser jättegulligt och jättejuligt ut.
Ja.
Så ska vi ta och smaka lite på den och se om det kommer med lite ljudkänsla. Kajfa tog snabbt ett stort bett. Vad säger du då?
Jo då, jag tyckte den påminner lite om en pepparkaka, men den är nog inte.
Kanske mjuka pepparkakor.
Ja, kanske det. Och sen den här glasyren smakar lite grann som
glasyr.
Ja, som typiskt julglasyr. Det var ganska bra.
Jag tycker den funkar som en julgodsak.
Samtidigt finns det någonting där inne som påminner om det goda från en dammsugare.
Gillar du dammsugare?
Mm.
Alltså jag är inte så förtjust i dammsugare egentligen. Men...
inte jag heller, men man lär sig gilla dem med åren.
Precis, som med mycket annat.
Det är ganska rolig förpackning. Det känns inte alls som någon Delicato, eller på sätt och vis. De har ju jobbat
haft nya designers som har hjälpt dem med det här materialet som de ska ha för att paketera allting. Delicato vann ju designpriset för ganska nyligen för sina annonser. Men i alla fall, hur många betyg eller hur mycket betyg skulle du ge de här rullarna?
Kommer lite grann.
Smaka lite på det.
Jag har den kvar i munnen här. Jag tyckte att Marabou-chokladen var faktiskt godare. Men jag tycker nog att den här hamnar på samma, så den får en 3 utav mig.
Du fick ingen Josh-effekt där.
Nej, du då? Vad tycker du?
Jag tycker faktiskt mer om de här än vad jag tyckte om Marabou-chokladen. Jag tycker den känns ljudig. Och men jag får faktiskt mer smak. Eller jag vill ha mer. Så att jag kan nog vara så generös och ge den 4.
Det är trots allt jul. Det är fast advent.
Då har vi gjort oss av med veckans provsmak.
Hoppas ni där hemma blir sugna och springer iväg och letar upp det. Det bör ju finnas på vanliga ICA-butiker och Konsum och Coop och allt sånt där. Allt som säljer bakelser.
Och nu till veckans diskussionsämne, som vi precis i början av podcasten nämnde, är vad som hände i Manga Sverige del 2.
Det är redan dags för det. Förra veckan, vi tar en liten snabb recap bara.
Igen.
Förra veckan så berättade vi lite grann om förlagen som minskar sin mangautbud och väljer att fokusera.
Och när vi nämner att den minskade mangautbuden så menar vi svenska översatt manga från Japan.
Precis, och så att folk inte blir oroliga att manga försvinner från Sverige, för det kommer inte hända.
Precis, och det vi ska göra i den här podcasten är att se vad som händer, alltså finns det några nya aktörer som har kommit in?
Och precis, vi nämnde det lite grann förra gången också, och nu kommer vi gå in lite grann mer på det. Vi berättade också som sagt om vad som hände och
vad som varför
det hände. Och nu berättar lite grann vad som kommer att hända på grund av det.
Precis, och vi kommer ju såklart inte kunna låta bli att prata om svensk manga då också efter en liten stund.
Men låt oss börja.
Ja, precis. Tidigare så tror jag att de flesta av er, när man säger manga, så tänker ni på men det är de här bokförlagen som gör det, de här stora Bonnier Carlsen, B. Wahlström och Egmont. Och så har det sett ut tidigare, de här stora aktörerna. Men nu så minskas utgivningen, och det är många som undrar, vad händer? Kommer manga finnas kvar? Kommer manga försvinna? Och så som vi ser det nu är att det är faktiskt nya mindre förlag som har liksom tagit steg framåt och visat att de är intresserade, de vill ge sig in i leken.
Precis. Du har ju några exempel här. Ska vi ta upp några?
Ja, en av dem är Galago, som är ett rent serieförlag.
Och de har ju funnits rätt länge också.
Ja, och de släpper väldigt intressanta alternativa serier, och oftast från svenska.
Ja, precis, väldigt mycket svenska och även utländska också, eller hur?
Det har jag ingen koll på faktiskt, men jag vet att de släpper svenska serier. Så att de nu ska ge sig på skräckklassiker numera, Uzumaki av Junji Ito, tycker jag var väldigt oväntat drag från dem. Och det är en manga som vänder sig till en vuxen publik, för den är väldigt läbbig.
Precis, jag tycker det är väldigt kul också, för att det vi sa förra gången är att väldigt mycket manga som har tagits in i Sverige är väldigt riktad mot den yngre målgruppen.
Och väldigt stora jumbo-titlar som liksom säljer superbra.
Och så det här är väldigt kul, för att det här är ju en bra manga, men som inte har den här ungdoms stämpeln på sig, utan det här är verkligen, som jag säger, det är från den lite mognare publiken.
Ja, och lite snabbare, om man förklarar vad det handlar om, så handlar det om äckliga spiraler. Det är helt galet hur man kan berätta om spiraler. Det är 3 böcker, det bara kryper igen så fort man läser om det. Men i alla fall, jättekul att Galago släpper det, och vi hoppas att de släpper mer manga i framtiden. Ett annat förlag som jag kikar lite mer på, det är Ordbilder förlag, som jag tycker börjar liksom ta för sig mer och mer av svenska mangamarknaden. Tidigare har de släppt Drömmarnas djup med Hisai Iwaoka, som är en
gullig
berättelse om en flicka som somnar och hamnar på en plats där drömmar uppstår. Och nyligen nu på bokmässan, ungefär i september, så släppte de Ojingogo, som om man vill vara strikt ska man klassa in som manhwa, eftersom han som tecknade heter Matthew Forsyth, och han blev influerad av koreanska serier. Och det här är en serie som är utan text.
Ja, så att den är ganska internationell. Tecknat han den när han var i Korea också?
Ja, det minns jag inte.
Jag för mig att han sa det. Vi behöver inte stämpla oss på det.
Vi träffade honom på bokmässan och liksom bytte några ord med varandra, visade upp varandras verk.
Och fick en signerad bok också. Så det var väldigt kul. Väldigt fint ritad på den, så det gillar vi.
Men de här två titlarna är ju som sagt de två titlar som Ordbild har gett ut hittills. Men de har också annonserat ganska nyligen att de under nästa år, vid april, kommer släppa 2 nya titlar. En av dem heter Eater av Masatoshi Usune. som är en sci-fi action skräckis också riktad till vuxna.
Mm, det låter intressant, sci-fi.
Det passar dig. Då kommer jag att roffa åt mig nästa bok som heter En kopp kaffe till.
Ja, varför inte två?
Ja, jag finner två. Ja, och den är gjord av Naoto Yamakawa. Och det är helt enkelt en hyllning till kaffe.
Mm.
Jag tycker det låter jättemysigt att det ska komma såna här mindre, smalare titlar som en manga som hyllar kaffe.
Ja,
och riktar sig till vuxna.
Jag tycker det här är jätteintressant också med tanke på det vi sa förra gångerna.
Mm.
Att vi som manga läser ju alltid hungrat efter. Man hör ju mycket att manga är så stort i Japan, det finns så mycket, men allting som kommer till Sverige är liksom en och
väldigt
samma
likartad.
Precis, så vi har alltid velat ha mer liksom variation.
Mm.
Och det är väldigt kul nu att förlagen också har att det kommit unga förlag, eller inte unga men
så här relativt otippade förlag
som väljer att satsa på de här otippade
titlar. Men det var också lite det vi diskuterade om förra gången, att för att kunna överleva lite grann i branschen så behöver man kanske titlar som inte släppt redan på engelska eller inte så stora på engelska. Om jag har förstått det rätt så var det så att Drömmarnas djup släpptes på svenska och sen så var det något amerikanskt förlag som därefter plockade upp det.
Ah.
Jag vet inte om det var på grund av det svenska översättningen,
men att
vi var före i Sverige. Ah. Så att jag tror Ordbilda har någonting på gång där faktiskt.
Mm. Och då också det här som för att återigen knyta ihop till vi sa förra gången, det är att genom att de stora förlagen backar undan lite grann så öppnar det upp möjligheter för många
nya
och mer specialiserade. Och det är det som händer nu.
Precis.
Och vad det lite grann betyder för en tecknare, det är att nu plötsligt så istället för att ha bara Bonnie och Karlsson, Wahlström och Egmont att siktas in på, så nu plötsligt finns det möjlighet och nu till nya förlag.
Två till nu, Galago och Ordbilder.
Precis, och det är ju någonting som är väldigt positivt för den unga mangaskaparen. För där har vi också förlag som är redo på att satsa på de här titlarna.
Ja, och satsa på titlar som dessutom är lite mer ovanliga. Att man inte måste berätta sin historia på ett visst sätt för att det ska betraktas som manga.
Så nu har vi inte pratat med någon person. De kanske vill ha någon sån här typisk manga också. Så att även alla ni som tecknar ute kan ju skicka in det till dem. Så att det har öppnat upp sig helt enkelt.
Mm. Men det finns, alltså, nu när vi börjar snacka om förlag och sådär, så finns det faktiskt fler än just de här två som vi nämnde. Och då vill jag passa på att svänga in till svensk manga.
Mm.
För att där händer det grejer.
Precis. Förra poddradion så lät det lite grann deppigt.
Precis,
men vi försökte få det positivt och försöker få folk att förstå att det som händer, visst det är lite tråkigt, men det finns så mycket mer. Här, om det förra episoden var det tråkiga, så för det här var det positiva.
Precis. Och jag tycker att om det förra var tråkigt, så kommer i alla fall de här listan av svenska mangatecknare att göra folk glada.
Lite precis, för att det är oftast någon som tycker att det här var lite tråkigt. Det är ju de som önskar och drömmer om att bli mangatecknare, men så plötsligt så tror man att dörrarna stängdes.
Nej, precis.
Men så är det inte. I alla fall inte för de här.
Nej, för nu har jag en lista på några svenska mangatecknare som har fått sina alster utgivna av förlag. Och det roliga är att det är olika förlag på alla de här fem. Och sen så, ännu roligare, det är bara ett av de här förlagen som är de stora från början. Aha. Resten är små, nya. Ja.
Och en annan rolig sak också, det är att det här kommer just nu. När det ser som hårdast ut för manga i Sverige.
Ja, precis. Så kommer de här mindre förlagen upp och räddar allting.
Precis.
Men vi kan börja med att gå igenom listan.
Ja, det är en som vi har nämnt ganska mycket i vår poddradio redan.
Ja, och det är vår kollega Åsa Ekström som har kommit ut med sin debutmanga Sayonara September. Och den släpptes av förlaget Cartago, som också är ett renodlat serieförlag. Det tycker jag är väldigt spännande, för jag har hört att det är flera kollegor som faktiskt nu går och hälsa på Cartago lite oftare.
Och skaka hand. Så vi hoppas att Cartago kommer med några nya spännande projekt.
Ja, vem vet, det kanske är de som öppnar upp vägar för nya mangatecknare i framtiden. Ska man berätta lite kort om Åsas bok också? Vad det handlar om?
Vi kan spara det. För att,
Okej, men då kan jag gå vidare till nästa person. Ja. Sen är det så att många av er säkert känner till Kokai Mac. Som gör strippserien Keigo.
Precis, ni kanske inte känner till honom till person, men att ni säkert stött på hans anstånd.
Ja,
i alla fall om man bor i Stockholmsområdet.
Ja, alltså han har ju tecknat omslagen till de nya Bert-böckerna till exempel. Och Keigo går ju faktiskt i tidningar.
I City?
I City går den numera. Den gick i Svenska Dagbladet innan. Jag vet inte om den fortfarande gör det. Men nu går den i City-tidningarna. Och jag tycker det är jättekul att en mangatecknare har lyckats ta sig in till en tidning sådär. Så att den går fortfarande. Och om man vill så är det bara plocka upp en tidning från närmaste tunnelbanestation.
Precis. Nu är det bara i Stockholm då. Alla de som inte bor i Stockholm kan ju också läsa den via webben.
Mm. Och sen så har vi Jesper Nordqvist som kom ut med sin manga Tanks förra, nej, 2007 i april kom han ut med den. Den är alltså komplett i två delar. Det är en post-apokalyptisk berättelse. Och de som släpper det, det är ju Opal.
Mm.
Opal är ju mest känd för att släppa Petson och Findus-böckerna.
Mm.
Så att de skulle släppa någonting manga-ish var ju också
väldigt otippat. Men också liksom, det känns ju ganska naturligt nu när du väl har gjort det.
Ja.
Så det, jag tycker det är väldigt bra. Så att alla ni unga tecknare ute, gå runt till bokaffären och bara scanna alla förlag och sen så skicka mail.
Massutskick, precis. Ja, men det är väl lite så det funkar egentligen.
Mm.
Och sen så har vi en kommande bok snart av Natalia Batista i Nosebleed Studio. Hon kom ut med sin mangaserie Miau hos Kabusa förlag. Och Kabusa förlag hade jag aldrig hört talas om tidigare, om jag ska vara ärlig.
Ja.
Så att det var väldigt... Nu har jag sagt oväntat jättemånga gånger, men det här var verkligen oväntat. Mm. Vilka är de?
Ja.
Men, ja.
Men, precis, tack vare Natalia så känner vi till dem också.
Precis, och det som är det bästa är att de kommer släppa fyra böcker i Miao-serien. Och det är inte lite att släppa fyra
precis.
Böcker.
Det är ganska bra.
Mm.
Så att det är som sagt, det är väldigt kul att många... andra eldsjälar och unga aktörer liksom kommer upp.
Men framförallt att de vågar tro på svenska mangatecknare. För som jag har ju tjatat om det länge, men jag tycker vi har väldigt hög kvalitet på manga här i Sverige. Och sen sist på listan då så har vi ju såklart oss själva, Yokai Studio, som har kommit ut med Kick-Off mangaserien. Och den släpptes med BL Wahlström, som är en av de här större bokförlagen som man brukar tänka på. Vår serie är ju pågående och fortsätter. Den nästa del kommer ut i början eller mitten av sommaren, om jag får passa på att göra lite reklam.
Nästa år alltså.
Precis,
så att den är full rullning.
Mm, återigen så nämnde vi nu fem stycken olika förlag som släpper ut böcker av fem olika mangatecknare. Så att Cartago, City-tidningarna, Opal, Kabusa förlag, B. Wahlströms och även nu som vi nämnde tidigare Galago och Ordbilder förlag.
Ja, så finns ju alltid Bonnier Karlsson och Egmont, även om de håller på att skära ner. Så att, men om man vill så kan man ändå försöka skicka.
Det är ändå ganska många att välja mellan. Till skillnad från i början när man börjar med manga så tänker man alltid men om inte Bonnier Karlsson vill ha det så finns det ingen annan som vill ha det.
Så att det är någonting som har hänt. Och det här är också någonting som är väldigt intressant. För alla de här tecknarna som vi har nämnt nu idag, det är ju folk som har jobbat ungefär lika länge, inte längre än oss.
Ja.
Eller vissa det är ju de som har jobbat som sagt väldigt länge med manga. Och Åsa vet jag har ju hållit på med sin Sayonara September väldigt länge och först nu kommit ut. Så att, återigen så vill jag trycka lite på att det ser mörkt ut i branschen just nu, men det finns samtidigt så är det väldigt mycket som händer. Och jag vet om att det finns ju väldigt många serieskolor också som pumpar ut elever.
Duktiga elever.
Mm. Och alla de här har ju haft någon bakgrund från en serieskola, eller hur?
Ja, alltså, av alla de här fem uppräknade så är det bara vi och Yokai Studio som inte har någonting med serieskolorna att göra.
Ja.
Men Åsa Ekström och Natalia Batista har båda gått på Malmö serieskola i Kvarnby. Och Kokhei och Jesper Nordqvist gick i samma klass, tror jag. Och de gick i serieutbildningen i Hofors då. Nu ligger den i Gävle. Så att, skolorna kommer med massa elever. Så jag vet inte vad statistiken säger. Det kanske är liksom högre potential att lyckas om man går i serieskolorna.
Än om man är mer driven när man försöker till serieskola.
Ja, men sen så tycker jag också passa på här och säga att man inte ska vara orolig för att det ska ta några år innan man etablerar sig. För att med tanke på att Åsa, Vik och Jesper var aktiva redan väldigt tidigt.
Precis.
Så redan början av 2000-talet.
Precis, vi har hållit på över 5 år.
Precis, så tog det ju ändå 4-5, om inte 6 år för vissa av oss att få ut våra debutmangaserier. Så alla ni som drömmer om att få ut det där ute,
Kämpa på.
Ta era
år och jobba på.
Precis. Och någonting annat roligt också, det är ju såklart att vi har ju fler svenska mangatecknare än de vi nämnde. Några av dem har faktiskt lyckats utomlands. Vi kommer att ha ett speciellt avsnitt om det någon gång i framtiden, ja. Euromanga till exempel. Men jag vill bara nämna kort lite nu några stycken som vi känner till. En av dem är ju Nana Lee, som har flyttat till England nu. Vi kommer att specialavsnitt med henne i framtiden också.
Ja.
Hon kom nyligen ut med 12th Night, som är en Shakespeare-manga som har getts ut av Self-Made Hero. De släpper en massa
Shakespeare.
Ja, precis. Och sen har vi Miss Mandu som har släppt Oblivion High i Finland.
Ja.
Det roliga med Miss Mandu är att de bor i Sverige och Oblivion High handlar om utspelar sig i Upplands Väsby.
Ja.
Så man hade egentligen trott att det här skulle släppas i Sverige, men vem vet, det kommer kanske någon gång.
Ja, precis. Just nu finns den bara på finska.
Jag har köpt den redan.
Ja, vilket är lite synd, för jag önskar att jag skulle kunna läsa och förstå det.
Jag fattar inte ett ord, men...
Och det är lite kul också, för att utav alla de här mangatecknarna så är det väl de som vi inte känner.
Ja, de har vi inte träffat alls, vilket jag tycker är jättekonstigt.
Ja.
Men jag vet inte, de kanske är mest aktiva i Finland. Men jag vet att Miss Mandu, som egentligen är ett pseudonym för två tjejer, Nina von Rudiger som är tecknare och Johanna Koljonen som skriver, vad jag har förstått, de finns i Sverige.
Ja.
Så någon gång kanske
kan
våra vägar korsas.
Precis. Så att om ni lyssnar på det här så hör gärna av er.
Mm. Så att, ska vi gå till lilla sammanfattningen om framtiden? Det kanske vi har sagt hela tiden och sammanfattat.
Precis, att det är dags för sammanfattningen. Hur tror vi det ser ut i framtiden?
Jo, nu punktar vi upp det. Vi tror att de här större förlagen kommer ha en lägre profil numera i sin mangautgivning. Det kommer inte vara lika mycket, alltså lika många titlar att välja mellan. Vissa av dem kommer satsa på större, mer säkra kort, medan andra kanske lägger ner sin mangautgivning helt och hållet.
Mm.
Det som vi kommer se nu är att mindre och mer specialiserade aktörer kommer ta plats.
Det är det vi har gått igenom här. Och även privatpersoner, eldsjälar.
Ja, eldsjälar ska man inte se ner på. Precis. Utan det är eldsjälarna som kommer,
som driver det
framåt. Jag tror det är dags att vi eldsjälarna tar plats.
Precis, för de senaste så tror jag att det kommer ett nytt förlag som är specialinriktat på bara manga och som drivs av eldsjälar.
Precis.
Så att om man nu går i någon serieskola eller bara brinner för manga och inte känner att man kan teckna, eller så kan man alltid starta ett förlag och släppa manga.
Man behöver inte ens vara mangatecknare egentligen,
utan
bara ha intresse och vill främja svensk manga helt enkelt.
Mm.
Sen tror vi också att marknaden kommer se mer och mer av svensk manga, alltså mangatecknare av svenskar. Och det tror jag är en väldigt bra grej, för att som du sa innan då, svensk manga släpps bara i Sverige. Man kan inte få tag på det på något annat land överhuvudtaget.
Och det som vi sa lite grann, problematiken förra gången att man konkurrerar med den engelska marknaden. Just eftersom vi har svensk producerad manga så finns det ju som
Och
sagt,
än så länge jag tror jag inte att någon släpper en mega tjock serie som är på 42 volymer.
Nej.
Jag tror många av oss håller oss till kortare. Jag tror just nu ligger vi så här på 6 böcker som mest. Men vi har inte kommit ut med 6 böcker, men det kommer sen.
Precis.
I alla fall. Men vad man måste tänka på också, som är viktigt att komma ihåg, är att det här tycker inte vi är någonting negativt. Utan jag tycker det är jättespännande, för det här rör om i grytan helt och hållet.
Precis.
Och det öppnar upp för oss och andra att våga ta för sig. Så att jag tycker att man ska se det som ett tillfälle att starta någonting nytt. Att själv komma och bidra med någonting.
Och sen så är det också, som vi sagt i de andra podcasten också, som också värt att nämna nu, att det händer mycket här nu i manga Sverige, men hur den ser ut i framtiden, det är lite upp till er lyssnare, köpare och läsare.
Ja.
Det är ni som styr med era plånböcker, så att om ni vill att de här företagen som nu satsar på lite smala titlar, om ni gillar det, så köp gärna deras böcker eller låna det. Eller köp deras böcker.
Köpa är bättre än att låna, men jag tycker att man kan låna och se om man gillar det. Gillar man det så köper man det.
Precis, och glöm inte bort det som sagt.
Mm.
Det är tråkigt, men det är ni som bestämmer med plånboken.
Ja. För jag ser ju det som en investering. För varje manga du köper som är på svenska så bidrar du till att marknaden ska fortsätta må bra. Och om du själv är en person som vill bli mangatecknare, så är det extra viktigt att du stöttar marknaden så att den mår bra och finns kvar sen när det är en egen tur att komma ut.
Mm. Ja, det avrundar väl det här ganska bra tycker jag.
Ja, det tycker jag väl också.
Ja, ska vi gå över till nästa ämne?
Mm.
Som är...
Den här är min fusklapp.
Ja, jag följer den också.
Lite nyheter.
Oh, just det.
Mm.
Jag kollar på min fusklapp, den är nästan oläslig.
Okej, få höra.
Men veckans nyhet, det är att det finns en konsert som spelar Final Fantasy-musik. Och jag tror konserten heter Distant World 2.
Okej.
Och biljetterna släpps till den imorgon.
Men vi lyssnade väl på Disney World 1 förut?
Ja, precis. Det började med som en playkonsert, tror jag de döpte den till.
Mm.
Och sen undertiteln tror jag hette Distant World, eller om det bara hette playkonsert.
Ja, det var någonting sant.
Men i alla fall, Distant World är ju, de har samlat de klassiska verken från Final Fantasy-serien. Och då framförts av Stockholms symfoniorkester, tror jag. Det har varit
kungliga filharmoniska.
Till och med. Och det har varit de som har arrangerat det här tidigare, och nu jag tror det är de i år också.
Alltså jag tror vi har gått på alla åren de har kommit förutom förra året, och det är en underbar upplevelse.
Det var detta året vi missade.
Var det detta år? Ja, det var detta år. Men det är verkligen, det är värt det, fint. Det är liksom spel som har gått in i finkulturens rum, och det är så härligt att sitta där, jättemånga spelälskare, och bara njuta av musiken som alla bara har massa känslor och älskar.
De gör det här väldigt bra. Vi har inte riktigt bestämt oss om vi ska åka än, men biljetterna släpps som sagt imorgon den 1 december och kostar mellan 370 till 460 kronor.
Mm.
Och som vanligt så kommer ju Arne
Roth.
Ja, och dirigent och även Nobuo Uematsu.
Kommer han komma hit igen?
Han kommer komma hit igen. Och förra gången de släppte Distant World, det hette det var Distant World, då spelade de även in en konsertskiva just från Stockholm. Och det kommer de även göra i år.
Självklart.
Så att det kommer att finnas en ny skiva att köpa för alla de som är intresserade.
Men kommer de ha någon meet and greet i år också?
Det tror jag. Det är väl därför den här 90 kronorna skiljer sig i biljettpriset.
För er som inte vet, meet and greet är en liten så här extra session som de har efter konserten där man kan
stå i kö ungefär
och sen,
20 minuter.
Ja, och efter de här 20 minuterna så kommer man fram till Arne Roth, dirigenten, och Uematsu som är kompositören, så man kan skaka hand med sina idoler och liksom prata några ord med dem.
Ja, och få sina spel signerade som jag har.
Ja, du kan ta med dem igen i år. Ja. Men vad kan man få ta på de här biljetterna då?
Ofta, jag är inte säker, om jag antar att det är Ticknet eller de andra vanliga biljettförsäljningsställen.
Ja, det borde väl vara. Eller det har varit så tidigare.
Precis.
Så.
Och själva konserten kommer äga rum den 12 juni nästa år.
Jaha, så det är ganska, nästa år är ganska lång tid.
Det är ganska gott om tid.
Men alltså, de tidigare har de ju spelat i konserthallen på Hötorget i Stockholm.
Jag är inte riktigt säker på var, men det kommer nog stå i butiknet. Jag tror det, eller jag är ganska säker på att det kommer vara i Stockholmsområdet.
Ja, jag också i
och för sig. Så boka era biljetter i god tid, så kommer det vara billigt med tågbiljetter. Sånt. Det är absolut någonting som jag tycker man borde
prova på.
Ja.
All right, det var veckans nyheter.
Ja. Vi börjar få ont om tid, så vi rappar på lite grann här.
Chop. Okej, nästa programpunkt är veckans frågor och mail.
Ja, precis. Mailkorgen.
Ja. Vi kommer ju, nu är det så ont om tid, så vi fokuserar på frågan. Ja, vi börjar med frågan.
Vi tar frågan först.
Vi har fått ett mail från Chivi, som tycker jag säger att han gillar podcasten och så. Och det han undrar här är: vad heter låten ni spelar i början och slutet av eran podcast? Jag nynnar på den hela dagen och jag är beroende av att få veta vilken den är.
Ja, det här är en fråga som vi fått tidigare också. Vi kan nämna den igen.
Ja, visst.
Det här är en låt från en kompis till mig som heter, eller som vi kallar för Nim.
Ja, det är hans artistnamn.
Ja, och den heter Soap Bubbles Memorial.
Precis.
Så att den går nog inte att få tag på om man inte känner honom. Nej. Men jag ska försöka kontakta honom och berätta för honom att det är många som gillar den, och se om vi kan komma på något sätt för er att kunna ladda ner den och lyssna på den.
Ja.
Det är lite grann beroende på vad han säger, så att vi återkommer med det. Jag ska höra lite grann med honom.
Om ni gillar Nims musik kan ni höra mer av det om ni går in på vår spelsajt och klickar på Sumo, för det är även han som har gjort all Sumo-musik.
Precis, och där finns det också så man kan
ladda ner
de låtarna.
Exactly.
Sen förra veckan så bad vi också om att få lite grann feedback och kommentarer som vad folk tyckte. Och då har vi fått lite mail, och generellt så var de konkreta grejerna som vi har plockat ur det att vår podcast varit lite rörig. Och det får vi väl återigen be om ursäkt för. Men vi ska försöka strukturera upp det lite grann bättre.
Mm, det har även kommit så här för frågan om kan inte ni införa bumpers och ljudeffekter eller sånt där. Och vi funderar ju på jingle och sånt.
Precis,
roligt.
Och vi funderar på att ha en liten jingle till varje
varje
programpunkt. Och även lägga till lite ljudeffekter och sen. Men tyvärr så varje gång vi har spelat in podcasten så har vi alltid haft så himla mycket att göra. En manga studio sover aldrig, som vi brukar säga. Så, men absolut, det är någonting vi kommer jobba med det, så att vill ni ha fler tips eller tips, mail, frågor.
Ja, precis.
Maila oss så ska vi försöka ta upp det.
Ja, för att vi efterlyser fler mail som du säger. Kom gärna med frågor, allmänna frågor. Ja. Och även kanske förslag på diskussionsämne.
Ja. Och återigen så vill vi tacka alla som har mailat in och berättat alla de här positiva sakerna om podcasten. Och det är alla ni som mailar in som gör att vi sitter uppe sena nätter och gör vår research och skiter och sova.
All right.
Alltså, podcasten. Men nu, innan vi går vidare till nästa okay. punkt så har jag en liten grej till. Jag måste fråga. Jag personligen är inte riktigt nöjd med ljudkvaliteten på den här podcasten. Och vi har kollat lite grann på mikrofoner.
Ja, just det. Ja.
Så jag tänkte fråga alla er lyssnare där ute om ni känner till någon bra mikrofon som man kan använda till podcasten. Just för att jag och Josh, vi är ganska tekniska, men just ljudfronten är vi ganska gröna på. Så att om ni har något tips, helst inte alldeles för dyr. Men ja, en mikrofon som ni rekommenderar så skulle jag bli jätteglad.
Okej, okay, jag kan ju vara glad nu.
Ja.
Okej, okay, men nu måste vi tåga vidare till nästa punkt. Och det är veckans tips från oss.
Som är den sista punkten.
Ja, och denna gång vill vi fortsätta ge tips till aspirerande tecknare. Och speciellt till er som undrar, vilket förlag ska man vända sig till när man vill liksom få sin manga publicerad? Och då skulle vi säga att man först och främst väljer ut det förlag som ger ut redan manga som man tycker om och som man tycker påminner om det man själv gör. För då är det större chans att det matchar in i deras profil. Men sen tycker jag att man inte ska vara blyg.
Precis, man ska samtidigt inte begränsa sig, utan nej, man kan ju även titta hos de andra förlagen och se liksom, har jag någonting som kan komplettera deras katalog?
Ja, precis, man kan se det så också, komplettera deras katalog. Så att nu nämnde vi ju ganska många olika förlag, och jag tycker, har man en manga på gång så kan man skicka ett mejl till allihopa och fler där till som ni hittar som inte vi har hittat då, såklart.
Precis.
Jag tycker inte att man ska vara blyg, man ska våga ta för sig och man ska inte vara rädd för att få ett nej. För jag tycker för varje gång man skickar in någonting och får ett nej så kan man lära sig någonting av det till nästa gång. Och det är inte så att det är dödssynd att skicka in en gång och fått nej att man aldrig kan skicka in igen.
Precis, utan man kan alltid fortsätta och komma med en ny idé.
Precis, för att förlagen är också intresserade av att se att man faktiskt utvecklas. Och en utveckling är ju alltid någonting positivt.
Och det här är ju egentligen ganska saftigt ämne, så det här kommer vi också ha som ett eget podcast någon gång i framtiden.
Någon gång i framtiden. Nu har vi jättemycket material att prata om.
Ja, precis. Ja, var det allt för den här veckans tips?
Ja, det var veckans tips. Och då tänkte jag också passa på att berätta om vad nästa poddavsnitt kommer handla om. Nästa vecka, då kommer ett sånt här månadsspecial som vi kallar för. Det är alltså ett längre avsnitt där vi har med en intervju med någon spännande eller aktiv person i svenska mangabranschen.
Ja.
Och denna gång tycker vi att det var väldigt passande att öppna med vår kollega Åsa Ekström.
Ja, vi kommer att spela en intervju som vi spelade in för ganska länge sedan.
Vi vet inte se hur länge sedan det var, men vi kommer prata om hennes verk Sayonara September och bara allmänt prata om livet som mangatecknare.
Ja.
Så då har ni någonting att se fram emot.
Återigen, tacka för alla mejl och tips och allt sånt som vi fått.
Och fortsätt gärna mejla in mer.
Ja, det var väl allt för denna gång.
Ja, tack för att ni lyssnade. Vi hörs nästa gång.
Ja, hej.
Bye.